En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som ger röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i etern är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi operasångaren och skådespelaren Rickard Hamrin för ett samtal om rösten som instrument och som identitet, om att lära känna sin egen röst och om pionjären Klaus Nomi som för en kort period lyste upp New York likt ett tomteblås. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla.
Pappa, Milla Leskinen!
Så överraskad. Är jag på Kungliga Operan?
Jag vet vad det var.
Det var en bariton.
Ingen aning. Men det var jag som försökte sjunga opera i alla fall.
Det var fantastiskt. Ingen annan har sjungit mitt namn på operaska. Operaspråk.
Det har ekat ut över Bredängs höjder här. Ha, wow. Hur känns det att det här är vårt stora operaavsnitt, Milla?
Det känns jättekul. Vilken oväntad vändning för vår lilla podd.
Ja, precis.
Att vi har nästlat oss in på den Kungliga Operan.
Ja, precis. Vi ska verkligen till finrummen idag och det ska bli spännande.
Mm. Vem är det vi ska träffa där?
Jo, vi ska träffa Rickard Hamrin som är operasångare. Och han är i alla fall bariton.
Är det så man säger? Varför har jag alltid sagt bariton?
Det är nog bariton man säger. Ja. Så vi ska i alla fall träffa Rickard Hamrin som är bariton. Och bland annat jobbar på Kungliga Operan i Stockholm.
Mm. Mm. Och varför har vi träffat Rickard?
Jo, men det är ju så att vi skrev ju en artikel till Ottar i förra våren. Som handlade om queera ljud och queera röster kan man säga. Och Rickard Hamrin satte upp en enmansföreställning på Unga Operan. Som handlade om Klaus Nomi. Och Klaus Nomi är som... man kan väl säga att han är en pionjär för queer musik. Och har inspirerat många queera musikskapare och artister och kompositörer.
Mm. Bland annat The Knife.
Exempelvis.
Varför har han inspirerat så många?
Ja, men Klaus Nomi är känd för sin falsett. Så han... var född på 40-talet i Tyskland, kom sen till New York och där blev han känd för sin falsett som sagt. Han sjöng opera till syntmusik. Och det finns lite inspelningar bevarade så man kan lyssna på hans musik på Spotify. Man ska också varit en helt otrolig scenpersonlighet också när han framträdde. Tyvärr så dog han relativt ung innan hans karriär riktigt hann ta fart. Han dog av AIDS 1983. Och Klaus Nomis livsöde skildrade Rickard Hamrin på scenen i sin föreställning. Och det ska vi föra mer om nu.
Rösten, en universell egenskap och samtidigt djupt personlig. Något som vi bär med oss genom hela vår tillvaro, och ändå är våra egna röster något som många av oss sällan verkligen lyssnar till. Än mindre har ett medvetet förhållningssätt till. Någon som har arbetat med sin röst är Rickard Hamrin, operasångare och skådespelare som har framträtt bland annat på Malmö Opera, Folkoperan och Kungliga Operan i Stockholm. I höst är han aktuell med en ny föreställning om den tysk-amerikanske sångaren och artisten Klaus Nomi. Varmt välkommen till Bögbibblan podcast, Rickard.
Tack, Max. Tack.
Jätteroligt att du vill vara med och vi är så nyfikna på att få prata med dig om röst och framförallt om Klaus Nomi som vi är väldigt nyfikna på.
Ja, man kan inte prata nog om denna mytomspunna man.
Nej, är det så? Vill du berätta, vad är det som fascinerar dig med honom?
Eller ja, mytomspunnen kanske inte var fel ord. Nej, men alltså han satte en väldigt stark prägel under en ganska kort men intensiv period. Och är fortfarande en väldigt stark symbol inom queer-communityt. Och just med hans gränsöverskridande liksom, musikval. Men också hela hans artistpersona. Och hela den tiden som han levde i New York på 70-talet. När hela East Village-rörelsen började liksom väckas till liv med Andy Warhol. Och det på något sätt. Och på något sätt som att han var lite före sin tid. Så att det är precis som att tiden har hunnit ikapp honom nu. Och när jag har läst om honom och sett sakerna gjort så är det så här att det känns otroligt modernt. I hans konstiga galenskap. Alltså han satte ju på sig skräp och han sydde ju på sig liksom plast alltså kreationer och liksom var ju på något sätt sådär ja, nej, han känns liksom otroligt modern för att vara så nyskapande då, verkligen.
Vad spännande att höra. Hur skulle du beskriva honom som artist och människa kanske?
Nej men alltså, jag kom i kontakt med honom ganska sent, ska vara helt ärlig. Utan det var faktiskt en av mina närmaste vänner som pluggade på genusvetenskap och som hade haft honom under liksom ett ämne, så hade hans namn dykt upp. Och så började jag liksom dyka in i hans värld. Och det unika med honom är just det här att han blandar ju den här liksom psykedeliska poppen med hans då opera counter röst. Alltså han var ju countertenor som det då heter. Som var en väldigt ljus och hög falsett. Och blandar de här två uttrycken med liksom sagt så här tysk brytande engelsk pop. Och sen så är ofta i refrängerna så bara smäller han till med den här liksom ljusa facetten. Och jag menar, han och det här uttrycket han hade och hans persona och liksom han uppträdde upp klubbarna i New York, så var det också så där som David Bowie upptäckte honom och hur han blev helt fascinerad utav Klaus och fick ju köra bakom Andy och eller David och var ju liksom, och sen efter att Klaus dog så inspirerades en av David Bowies plattor av just Klaus. Så han var ju en otrolig liksom, inspirationskälla redan under sin tid när han levde. Och så där, det är flera stora artister. Men det är också så här, han var ju tror jag 36 eller 37 bara när han dog. Så att han hade väldigt kort liv. Han var ju bland de första som dog i AIDS 1981. Han var bland de första liksom, offentliga personer som dog då. Så att det är sådär. Han hann ju inte med så mycket som han nog borde ha gjort, om man säger så. Och trots det så han hann med otroligt mycket.
Fascinerande. Jag tänker du måste ha en sånt speciellt förhållande till honom nu. Jag tänker det var 2020 som det här verket hade premiär på Operan. Där du gestaltar Klaus Nomi. Och nu liksom 3 år senare ska du gestalta honom igen på scenen. Att gått med honom under lång tid, känns det som.
Ja, alltså, jag drog igång det här projektet med att skapa en föreställning om honom redan 2016. Då gick jag upp till Kungliga Operan och föreslog att vi skulle göra en föreställning om honom, just för att liksom operakonsten har så mycket av liksom den här, det teatrala uttryck som han hade och stod för. Och just om vi kunde prata om det här med just röst och röstidentitet och kanske just en, man ska prata liksom queer, liksom vokalt uttryck, så är ju ofta liksom det här med en man som sjunger i falsett och som kanske gestaltar kvinnoroller, ofta i barockmusik, är väldigt vanligt förekommande. Och där liksom, eller också där man pratar om operakonsten med byxroller där kvinnor gestaltar män. Och det är ju någonting med när en manlig röst går upp i den färgen och det blir en slags nakenhet och skörhet och väldigt klarhet som är väldigt så, ja, det blir väldigt fascinerande på många sätt. Och det var en utmaning för mig att göra det, för att jag är inte countertenor utan jag är baryton som det heter, som har
Och det
liksom
är ett
då mycket mörkare röst, men
lägre, eller hur?
ja, exakt, ett läge, typ mellanstämman i liksom mansrösten. Och, nej, men däremot har jag en falsett i mig som jag fick börja leka med, alltså som vi fick plocka fram och testa, öva och sådär. Och det var en jättespännande och utmanande process att gå in i och att våga ge sig hän det och ge sig hän de färgerna och de klangerna. Och, men det var otroligt roligt. Så det är liksom det som jag är nu, för att liksom ta upp den här igen 3 år senare, bara gud, titta tillbaka till just hans specifika röst och liksom hur det lät och sådär. Och nu har han och jag väldigt olika röster dock, så att jag färgade den med min röst, men just falsetten var så specifik för honom. Och så. Men det känns jätteroligt och det känns fantastiskt kul och det var så märkligt att spela föreställningen också under pandemin, eftersom föreställningen också bygger så mycket kring hela AIDS-epidemin som var i New York, just där, nej men där svarta, homosexuella och transpersoner inte blev tagna på allvar när liksom den här sjukdomen, AIDS, liksom orsakade så mycket död, så mycket lidande. Så liksom valde ju politiker och dåvarande amerikanska presidenten Reagan att liksom vända liksom ryggen mot och inte ta tag i det här. Och då befann vi oss i en pandemi liksom där man stängde ner en hel värld och regissören som Sunil Munshi som regisserat föreställningen, han hade en ursprungstanke typ att musikern som är på scen skulle sitta så här visir och ha sån munskydd på sig och sånt där. Innan, och det vi pratade om det här då, innan pandemin bröt ut liksom. Så allting blev så liksom så påtagligt på något sätt när allt. Så det ska också bli spännande att se hur det känns att spela det nu när vi precis liksom klivit ur allt det där och ja, hej då.
Det låter liksom som att nästan konst och verklighet plötsligt höll på, alltså att det nästan blev svårt att hålla isär vissa saker.
Ja, alltså där då var det verkligen så här. Det blev väldigt liksom på sätt, och man märkte av på publiken också. Det var då också när man bara fick spela för, jag spelade för 35 personer per kväll. Det var en väldigt intim stämning och möte i salongen och ja, såklart allting var väldigt påtagligt. Det var verkligen så.
Ni har döpt föreställningen till En utomjordings hjärta. Vill du berätta mer
Ja.
om det?
Nej, men alltså det är just det att Klaus, han var ju väldigt fascinerad och väldigt inspirerad av liksom aliens som utomjordiska varelser och sådär. Och det på något sätt så blir så här symboliskt på något sätt att han kom här till jorden och tomtebloss som bara sprutade och satte en så stark prägel och sen precis som att en rymdfarkost tog honom och så bara försvann han tillbaka igen. Och han kände, alltså så här, och det är ju en tid också där det är strax innan hela ballroom-scenen drar igång. Det är en tid där det inte finns ett riktigt starkt community, öppet, tolerant community än. Utan det är fortfarande tid där män träffas nere vid piren. Det är tid där det var olagligt och det var straffbart och etc. Och han kände sig väldigt utanför och hade, och det fanns ett starkt utanförskap som han byggde upp med sin persona och sin karaktär och med sin musik, som jag tror blev en sköld och som blev ett vapen mot samhällets syn och se på honom och se på hans vänner. Och det är ett otroligt mod som han och flera andra under den tiden skapade och gjorde. Så
Ja.
därav tror vi ett utomjordingshjärta. Jag tror någonstans i den kontexten som det namnet kom till.
Det var en väldigt fin beskrivning av att han levde som ett tomtebloss. Alltså, det både fångade det tragiska och det vackra på samma gång kanske. Och liv.
Ja. Nej, men det, alltså så är det ju vi har ju alla jag vet inte, jag är så här 33 år nu. Alltså, jag konstaterar från själv att jag befinner mig i någon slags, sorry. Att jag befinner mig i någon slags, här, tror jag, middle crisis life. Så här, var är man på väg, vad ska man göra? Och så där. Och jag tänkte ofta på det att ja, men han var ju också någonstans där mitt i livet. Men också fick en sjukdom som man då heller inte visste vad det var. Alltså, alltså det fanns ju så här, och bara veta då att man är mitt i livet. Och han var ju precis på väg till en världsturné och hade släppt två plattor. Och han var precis på väg att verkligen step off och börja flyga iväg. Och så bara blir han sjuk och förstår inte varför man blir sjuk. Och sen så bara, hans förlopp, det tog 2 månader från att han började känna sig dålig, sen var han borta typ. Och det är så ofattbart också att en sån sjukdom som orsakar så mycket lidande och död, och idag kan vi leva ett fullt friskt liv med det. Och det är helt otroligt fantastiskt vad som har hänt.
Ja, på ett sätt kan man se det som att medicinen har gått framåt fort samtidigt som det har varit plågsamt långsamt om man tänker på alla som har gått bort.
Verkligen, verkligen,
Jag
verkligen.
tänker när du beskriver honom som en utomjording, så han kom ju också till New York utifrån. Han är född i Tyskland 44 och flyttade till New York. Hur tror du att hans röst och uttryck togs emot där i New York på den tiden i början av 80-talet?
Men som jag har förstått det, för jag pratade lite med hans bästa kompis Joe Arias som han uppträdde med. Och helt fantastisk karaktär och person som jobbar som dragartist i New York nu, lever fortfarande. Och alltså Klaus, det var ju typ att han blev bara inkastad en kväll på en scen och bara så här, det var en avbokning och det var nästan bara så här, löste, gör något bara. Och det sägs att de som var på den här både vildklubben och när han kom ut med den här plastkreationen, det var rök och hur han då plockade fram sin falsett och sin röst. För att han var ju besatt av opera. Han älskade Maria Callas och han jobbade på Deutsche Oper i Berlin som garderobiär. Och så efter föreställningen så uppträdde han för sina kollegor. Det sägs att han satt och lyssnade på repetitioner och på alla föreställningar och var ju besatt av framförallt sopranljudet och de här Maria Callas koloraturer i Norma. Så att jag liksom att han förstod säkert, jag tror att det var så självklart för honom tror jag att sjunga det där, så att hans övertygelse tror jag bara togs emot väldigt storslaget och förundrat av publiken där och då. Men det är också, det är det här, det är en tid där saken kokar så mycket också i New York. Alltså det är så mycket det här med konsten och musiken. Alltså, så att han tajmade också en väldigt bra tid där liksom, där jag tror det var väldigt högt i tak att hitta sitt eget uttryck och hitta sin eget sound. Liksom de här, det är de här klassiska 40-talisterna som vill göra revolt mot sina föräldrar så. Alltså det är verkligen, han tillhör ju den verkligen generationen. Så att jag tror att de älskade det. Jag tror att de tyckte det var helt otroligt.
Han låter som en otroligt passionerad person och ofta är det ju så att man blir väldigt inspirerad när man träffar människor som brinner så starkt för någonting också, tänker jag.
Ja, verkligen, verkligen.
Och precis som du säger, han har ju ett sånt omisskännligt uttryck liksom, både i han är ju väldigt en klassisk sminkning som man förknippar med honom och sen också hans liksom, jag tänker hans sätt att liksom blanda elektronisk musik med sin röst som man nästan aldrig har hört något liknande.
Nej.
Vad tror du det är hos honom, hans uttryck, som gör att han också lever kvar in i vår tid nu?
Nej, men jag tror att det är just det. Alltså liksom att nej, men elektroscenen har ju bara liksom också ju fått ta mer och mer plats. Alltså electro house musiken och det soundet har ju bara vuxit ännu mer. Och jag tror liksom så att det är just den kombinationen av nej, men det tidlösa bitet och elektrosoundet med just den här konstiga men också väldigt innerliga sound, alltså det hårda och det mjuka som möts. Jag tror att det är det som är väldigt fascinerande, alltså att det är liksom, och ibland låter det också väldigt fult, alltså det är liksom så här, det är inget perfekt över det, vilket också kan vara väldigt avväpnande, så här att det liksom är bara väldigt direkt ljud på något sätt. Men jag tror det är kontrasten av det hårda och mjuka som jag tror gör att det fortfarande fascineras och liksom uppskattas idag, tror jag.
Intressant.
Ja, när jag pitchade in föreställningen så sa jag att jag skulle vilja att det är en blandning mellan en Berghain-kväll och typ en så här kväll på typ Metropolitan Opera typ i liksom kristallkronor och sammet och typ en liksom bara hård uttryck, alltså liksom det är liksom det är de här två ytterligheterna typ, och sen samtidigt som att det är en liten duva som bara flyger iväg, och det blir väldigt metaforiska, men det är liksom, ja, du fattar.
Det låter engagerande och vackert och verkligen som en kväll som man vill vara en del av och bevittna.
Ja.
Jag
Ja,
tänker på något med hans musik är ju liksom att jag tycker att den är liksom elektronisk, men man hör ändå att det låter ändå som att det är instrument, att det liksom är någon som spelar. Och samma sak tycker jag med hans röst, att den liksom på inspelningen får man fortfarande höra att det är en människa bakom rösten, att det inte stära, finns liksom inte någon, något som har försökt liksom städa bort det mänskliga i rösten sådär.
Nej, exakt. Nej, verkligen.
Att rösten liksom också som blir som ett instrument med att det är något som används liksom, eller hörs sådär.
Verkligen, och just eftersom det är så att han använder rösten på så specifikt sätt, så blir det nästan som att det blir, rösten blir, ja, men som du säger, verkligen, det blir som ett instrument, ett ytterligare instrument i konstellationen på något sätt liksom. Förutom också, för texterna är ibland så här, ja, de är lite så här, vissa är mer begåvade än andra, man säger så, men det är ju ofta mer liksom, men det är ju som hela det är ju verkligen så här samlet uttrycket som är hans signum, ska jag säga.
Du är ju också operasångare och arbetar ju mer med rösten, tänker jag, än vad de flesta människor gör. Jag kan tänka mig att man har liksom verkligen fått speciellt förhållande till sin egen röst och att man blir så medveten om, hur den kan användas och hur den låter och vad man kan uttrycka med sin röst. Vill
Jo,
du berätta
tack.
någonting om hur du liksom förhåller dig till din egen röst?
Alltså jag tycker att jag, det här är liksom kanske lite märkligt, men jag har ju alltid tyckt att jag har haft en så ful röst. Eller jag har verkligen så här, jag har liksom inte kunnat stå ut när man hör så här inspelningar på sig själv och framförallt när man pratar och så där. Så jag har liksom en väldigt så här dubbelhet när det kommer till mig och min röst. Att jag jobbar ju väldigt mycket med den för att det är liksom min kanal till någonting som jag inte uppenbarligen kan sätta ord på. Sådär. Men det är inte någonting som jag själv njuter av att höra. Sen kan jag ju liksom vara professionell och liksom någonstans höra liksom att ja, men man gör mer eller mindre bra sådär. Och ibland tillåter man inte vara hård heller. Men starten med mig, med rösten, är inte liksom så här att, utan det kommer verkligen mer från att så här, åh gud, vad fan är det här? Men sen har det liksom varit att scenen, musiken, teater har lockat mig så mycket så att, och där är ju rösten mitt främsta verktyg. Och jag lever ju hela tiden med att vårda min röst. Jag lever hela tiden med att utveckla min röst. Förvalta den. Utmana den. Och det här projektet med Klaus var ju verkligen utmanande i och med liksom att det var att kasta mig in i ett nytt röstfack som jag inte egentligen är i. Men jag jobbar ju också även med talad skådespelartext, skådespeleri, och där använder man också rösten på ett annat sätt. Och ja, nej men, och det är en hela tiden inre dialog med sig själv. Var jag på väg? Hur mår jag idag? Vad behöver jag idag? Och liksom att ja. Svår fråga, men ja, jag vet inte om jag gav något bra svar.
Ja, men det är jättespännande. Jag tänker att just det du beskriver med att det kan vara så obehagligt eller nästan skrämmande att liksom höra sin egen röst för att man blir liksom medveten om sin röstläge och dialekt och hur man låter och det kopplas så många föreställningar liksom kring kön, tänker jag, och sexualitet och identitet och vem man är. Och jag bara funderar på om det finns någon extra liksom dimension idé för till exempel hbtq-personer eller personer som annars liksom bryter mot normer och sådär, liksom att man kanske är extra medveten om allt som kan skava ibland och sådär.
Ja, men alltså det tror jag absolut är liksom så här. Jag menar, det kan jag bara minnas från när jag var liksom låg och mellanstadie och sen in och tonåren innan man kom ut målbrott. Så att, jag menar, som homosexuell person, alltså så här, det var ju mobbning i tidig ålder. Att så här, åh, det låter som en tjej, eller vad ljus röst du har. Och jag menar liksom att som hbtq-person, så att liksom våga stå för hela sig själv med kropp, med ljud, med uttryck, kläder. Så här, det är ju ett ständigt ställningstagande och frågasättande som är sig själv. Liksom, och ett mod. Alltså det är verkligen så här, för att det finns en norm av hur, om vi nu säger då, det är typ vit straight man till exempel då ska låta. Eller hur det kan vara som för kvinnor menar, alltså för en kvinna att prata lågt, att prata långsamt, ta plats, att ljuda och inte förminska sig själv eller att inte göra sig vara till lag, så lägga in hög ljus stämma för att vara sensuell och förföra. Alltså det är också som kvinna ett val att bara säga jag tar ett annat space. Och röst är ju verkligen, kan vara ett tecken på makt. Det kan vara alltså så här, men det är ju inte konstigt menar jag liksom att det är många maktposition man hör så här att de pratar lågt, långsamt, liksom tar tid. Det är liksom, man hör inte ofta, men de är inte på här pinne, alltså så, utan det är liksom så va. Så att såklart har du liksom ett queert uttryck med en annan typ av röstidentitet, så får du kanske stå för någonting annat som du måste stå för. Alltså så att det, ja.
Det är intressant, för det känns som att du verkligen formulerar vad så här, röst kan innebära för olika personer i olika roller i relation till makt till exempel. Är det någonting som du liksom har kunnat fått utforska genom ditt eget artisteri eller skådespeleri eller genom sången?
Ja men absolut, alltså, beroende på vilken karaktär jag går in i, vilken roll jag ska gestalta, så är det absolut att jag liksom under repetitionsperioder liksom utforskar vad gör den här karaktären med rösten, var är den på väg, vad vill hen säga. Men också såklart i mitt arbete när man arbetar så här, om jag har en tanke eller en idé med någonting. Såklart, beroende på hur jag liksom framställer mig själv så vet jag kommer få olika liksom respons eller olika svar beroende på hur jag såklart presenterar det. Alltså så. Men ja, rösten har verkligen en otrolig palett och det finns möjligheter. Men man måste också synliggöra dem och lite mejsla ut, tror jag.
Du beskrev
Vilket
det
du får mig att göra
lite
här nu. Vilket
Du beskrev det lite som ett undersökande. Hur kan liksom ett sådant undersökande gå till?
Nej, men det. Nej, men det är en klassisk repprocess. Så går ju en rollprocess i olika faser. Om man operasånger så börjar du ofta lära en roll mycket tidigare än till exempel om man jobbar med taltext. Då någonstans öppnar du texten första dagen på repetition. Men som operasångare så lär du ofta en roll, det kan vara allt från ett år innan. Alltså så. Men sen när man väl repeterar och man träffar medspelare, motspelare, dirigent, regissör, när ljus, kostym kom på, i den processen så färgas ju texten, du färgar rösten, du färgar uttrycket. Och du kan låta det på ett helt sätt innan och sen när du väl står där vid premiär så har du skapat något helt annat än vad du började i. Och det är det som är så fantastiskt. Just att man bara mejslar fram, skalar av, plockar fram och vågar liksom spänna bågen i sig själv. Och det är ju det här vi som pratade om innan, det går tillbaka till ett mod och går tillbaka till att våga stå för hela sig själv. Alltså våga stå för hela ens bra sidor, fula sidor, dåliga sidor, alltså fantastiska sidor, storslagna sidor. Alltså allt det kan du få fram genom en ton eller en suck eller en syrlig replik. Alltså allt det kan du färga som en publik sen läser av. Men du måste våga stå i det, du måste våga vara i det.
Det är fascinerande. Det är som att gå in i en roll eller undersöka olika roller är ett sätt att också visa, blotta sig själv, liksom sitt riktiga jag.
Ja, precis. Genom karaktären då. Alltså så här. Och där har jag liksom träffats många gånger regissörer eller repetitörer, dirigenter som säger så här, åh, du ska hålla dig distanserad från författaren eller kompositören, det är liksom, du ska inte in och blanda in dig själv så här. Och det finns en slags så här känsloförakt, eller jag kan inte uttrycka det, men någon rädsla för att det ska bli geggigt eller ska bli emotionellt så här svämma över, men det är inte riktigt det jag pratar om. Det jag pratar om är att man måste på något sätt färga med sitt liv och sina erfarenheter i karaktärer som ju sen kommer ut med rösten. för att publiken i bästa fall ska uppleva något eller känna någonting. Sen handlar det inte om att jag som Rickard Hamrin ska stå och vara privat i det. Men hela jag som artist är ju en verktygslåda i min gestaltning för kropp och röst och uttryck. Och då gäller det att försöka i bästa världen vara i kontakt med det. Det var en operachef som sa till mig en gång: det bästa rådet kan ge är att hitta en bra terapeut. Och det har jag följt.
Det är kanske ett bra livsråd i allmänhet.
Det kan jag säga, absolut.
Jag blir lite nyfiken på, har du haft någon annan eller gestaltat någon annan roll där du har fått utforska eller undersöka några nya sidor eller utmana föreställningar liksom kring kanske kön eller hur kön låter eller hur du låter eller sådär?
Nej, men jag har fått inne spela otroligt många olika karaktärer, men jag har spelat allt ifrån Jenny i Tolvskillingsoperan, Brecht. Det var ju en typ av karaktär som vanligtvis spelas utom av en kvinna, men som regissören i det här fallet valde att spela ut en man. Och där var jag bara i min röst, men min kropp och mitt uttryck, alltså min kläder, var väldigt androgynt på något sätt. Så där blev kontrasten att ha en ganska stark manlig röst med ett annat uttryck visuellt. Sen har jag spelat Sean, Fröken Julie. Det var liksom, men där regissören ville att han inte skulle vara en stereotyp karakar och den här machobilden av Sean. Så då var jag tvungen att hitta en annan färg, en mycket mer ödmjuk och kanske mer innerlig ton, ett sökande. Då blev det någonting helt annat, även om texten sa att det skulle vara kanske på ett visst sätt. Så liksom, ja. Så det är också vilken kontext man lägger i.
Spännande att ha ett arbete där man får utforska sådana olika typer av roller och gestalter.
Verkligen.
Tusen, tusen tack för att du ställde upp på den här intervjun. Det var jätteintressant att prata med dig om Klas Nomi och om queera röster och gestaltande. Och jag ser fram emot att få se dig på scen som Klaus.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma och prata. Otroligt roligt.
Så himla kul att lyssna på och få nästla oss in i de här fina rummen.
Det kändes verkligen lyxigt att få ta del av Rickards tankar kring queera röster och den här processen, det här sättet att liksom använda sin röst för att gestalta någonting. Jag känner verkligen att jag har tagit del av tankar kring ljudröst som jag aldrig har tänkt själv tidigare.
Det har varit jättekul att få liksom leta efter queera, inte bara i text som du och jag är mest vana att göra, utan också i röst, ljud och musik.
Jag känner också att jag såg ju föreställningen som Rickard satte upp på Kungliga Operan också och var så djupt berörd, dels av Klaus Nomis livsöde, som att han dog alldeles för ung och att det liksom är bara så tragiskt och sorgligt att vi har den här historien, eller alla de här livsöden i vår queera historia, men också Rickards sätt att gestalta Klaus Nomis liv på. Och Rickard är faktiskt nominerad till QX-priset för bästa scenkonst. Så det kan man gå in och rösta på. Får hålla tummarna för Rickard. Han vore så väl värd det priset.
Kul. Ja, jag tycker också det känns jättefint att du och jag som var såna små popmiffon har fått återbesöka vårt förflutna. Musiken.
Verkligen. Vad har vi att se fram emot framöver?
Ja, du har varit ute och flängt igen. Vem är det du har träffat?
Ja, träffat och träffat. Jag har ringt till Hanna Barefoots som bor i Amsterdam och är författare till succéboken Sakerna vi såg som kom ut 2023 på svenska. Mer om det nästa vecka.
Kul. Hej då.
Hej. Du har lyssnat på det femte avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Rickard Hamrin. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Avsnittet spelades in i april 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.